Välkommen till slashat.se, din machete i teknikdjungeln. Jag heter Johan.
Och jag heter Jesper. Magnus.
Damn! Fan! Ah. Förstörde jag den?
Ja, lite.
Jag kan inte läsa i ett urordning här, vet du. Vi tar om det. Det var ingenting.
Välkommen till slashat.se. Mitt namn är Johan.
Och jag heter Jesper.
Och jag heter Magnus.
Du har alltså rattat in till slashat.se, din machete i teknikdjungeln. Avsnitt 284, den 27 augusti, såklart. jag får ju aldrig de här datumen rätt, jag hatar datum. Det är det värsta som finns, jag fattar liksom inte dem. Hur har er vecka varit, mina goda herrar? Jesper, har du haft det bra?
Mycket bra. Jag inser, jag har haft det fullt upp. Men mycket bra. Jag inser just 26, jag fyller år imorgon. Det har jag fan helt och hållet glömt av.
Du är snart i kapp mig, Jesper.
Ja, jag för fasen. Vilken chock. Fan, vi är redan slutet av augusti. Det här blir jobbigt.
Så alla ni som lyssnar på det här imorgon, vilket de flesta gör, tänker jag. Så skål.
Oj,
det där är mer ont.
Jäklar.
Jag ber om ursäkt.
Så här i efterhand.
Spur of the moment. Jag tänker inte göra det igen. Det tror jag. Magnus, har du haft det bra?
Jag har haft en strålande, alltså det här är min första vecka efter semestern. Jag har varit ledig nu 4 veckor och jag är inne på andra dagen. Och jag insåg det igår morse, redan vid 10-snåret, så hade jag en sprängande huvudvärk som fortfarande inte har släppt. Och inser att nu känns det snart som att jag inte har haft semester överhuvudtaget. Så att, jo då, det är bra.
Man är lite så här semesterbakis nu när man får... Mm. Behöver starta igång igen. Men visst känns det som att teknikvärlden äntligen börjar vakna till liv lite grann. Det tycker jag vi ser på, i och för sig var ganska fattigt med tekniknyheter den här veckan också. Men i alla fall idag så kändes det som att det kickar igång lite grann igen. Och det ska bli intressant att se vad september sen har att bjuda på. Det känns som att augusti ut kommer att vara lite svalt. Men
september släppte lite grann idag, även om det har liksom, under slutet av förra veckan så gick man och bara väntade på att det skulle hända, de här stora händelserna skulle komma. Och ingenting hände och det kändes som alla gick och drog i den här semester lunken. Men ja, det släppte väl upp lite grann och vi ska nog hitta någonting gött att tjata om idag också, kan jag tänka mig.
Du, det ska bli supertrevligt. Men vi börjar med det som vi körde på förra veckan, som vanligt. Jag hade en poll förra veckan som löd: hur låser du upp din mobiltelefon? Tystnad.
Alla väntar med spänning.
Och där hade vi lite olika alternativ och det blev ganska jämnt i den här pollen då. Mellan de tre får man väl säga då som låg högst, och det är ju pinkod, slide och fingeravtryck. Så det är lite intressant. Vad gör du, Jesper? Jag förmodar att du gör som jag. Men hur gör du?
Jag gör fingeravtryck i 19 av 20 fall och ibland får man den här lilla hjärnsläppen och knappar in en kod av gammal, jag vet inte. Man känner sig lite retro och så, då är det en pinkod som gäller. Men i den mån det går så är det fingeravtryck. Om man inte har något, typ om man är ute och cyklar och sånt där, så har jag sånt regnskydd på den och då går fingeravtrycket bort och då är det pinkod som gäller.
Är det så att pinkoden blir fallbacken om inte fingeravtrycksläsaren funkar, eller?
Yes, om det skulle hända.
Och när du startar om telefonen så måste man, första unlocken måste vara en pinkod.
Och första downloaden.
Ja, just det. Vilket är lite märkligt, för jag tycker ju ändå att fingeravtrycket borde ju ändå vara betydligt säkrare än vad pinkoden är. Så att om någon bara tar min telefon och startar om den så kommer ju de in om de kan pinkoden. Men de kommer ju inte in om de inte har mitt finger.
Ja, just det.
Jag tycker ju det är väldigt, väldigt bakvänt. Jag tycker det är väldigt märkligt.
Vilket gör att när de har gjort det enklare att låsa upp telefonen säkrare så har de gjort det svårare att göra saker. Vilket gör att det blir mindre enkelt istället. Det är ju fel ändå att göra det på
fel. Men det måste ju å andra sidan finnas någonting för Samsung att kunna kopiera här sen och göra det bättre.
Ja, vi väntar.
Man sätter det på en extra enhet. Man drar det på sin, gearwatch istället. Där har man fingeravtrycksläsaren. Men Magnus, vad gör du? Hur gör du när du låser upp din telefon?
Hur, alltså, jag lever ju utan säkerhet här. Jag lever farligt med ett litet slide to unlock bara på min, LG G3. Jag provade faktiskt att stänga av.
Grejer också?
Jo, jag har ju det. Men den här knock-koden som LG har på sin telefon, den har funkat lite sisådär och den har liksom inte alltid svarat. Men senast igår kväll faktiskt så fick jag en uppdatering från LG som skulle lösa problem med just knock-code. Så det är möjligt att den är lite mer responsiv och svarar upp bättre nu. Men jag kör slide idag.
Det är lite deppigt ändå att PIN-kod är topp här tycker jag. Det är ändå 26% som använder PIN-kod. Och PIN-kod känns ju lite förra århundret. Är inte det? Det är en ganska analog lösning på ett digitalt problem.
Men det är ju enkelt för folk. Folk använder sina, vad heter det? Kort till bankkoder och kort till doser och ja, allt vad det nu kan vara. Bensinkort och så. Man använder väl samma kod, gör man inte det?
Jo.
Men jag reagerar inte så där fasligt mycket på PIN-koden. Jag kan acceptera det som en enkel mellanväg för att låsa en enhet och lite gammal vana, precis som Magnus säger. Jag tar ju däremot avstånd, tycker jag, från den här 24-procentaren som... Det här har vi diskuterat lite i veckan. Slide to unlock är väl kanske inte så mycket... I min värld går det ungefär under samma som har inget skärmlås på 6%. Så skulle jag säga att den egentligen vinner här med 30%.
Att, ja, det får man nog säga.
För att mobilerna innehåller så fruktansvärt mycket information idag. Att å andra sidan, normala människor, vilka det nu är, man har inte låst sin dator heller, men å andra sidan går det inte runt med överallt hela tiden. Jag tycker att det är konstigt att man inte vill låsa sin mobiltelefon.
Men din dator låser du väl ändå, Jesper?
Jag gör det, men jag tror inte, ja absolut, men jag tror inte generellt folk har det, om det inte är så att de har exchange eller någonting. Men en dator är ju sällan med dig överallt på samma sätt som en mobiltelefon. Mobiltelefonen är ju mycket mer utsatt för möjligheten att bli stulen eller att du blir hotad eller någonting.
True.
Jag vill bara passa på att bemöta Hyvelmarten här också som någon sorts motargument till fingeravtrycket, att han blir hellre av med telefonen än telefonen och ett finger. Det får han nog lösa genom att ha en annan mobil än en mobil med fingeravtrycksläsare. Det hjälper ju inte om man har den av eller på. Så länge de vet att det är en mobil som man kan läsa av med fingeravtryck så blir du av med det där fingret oavsett om du har aktiverat den eller inte. De vill ju ha med så många koder som möjligt så att säga.
För säkerhets skull.
Det är bara en nyckel till.
Ja. Gör oss din pin och ditt pekfinger så känner vi oss baserat på slashat statistik ganska säkra på att vi kan ta oss in. Om det inte är slide to unlock då, men då är fingret redan av.
Och det vet ju alla att mafiosos, de går ju mycket på vår statistik när de ger sig ut och rånar folk. Så att, ja, feel free.
Jag tänker på den här gamla fina som är ett år, par år gammal nu, ansiktsigenkänning. Som Google lanserade med buller och bång, att det här är det nya sättet att låsa upp mobilen nu. Vi har 1% röster på ansiktsigenkänning.
Finns någon teknik motsvarighet till sån dagslända?
Skulle vara denna då kanske.
Ansiktsigenkänning.
Mm. Ja. Två röster på det. Ja, spännande.
Alltså jag har ingen problem. Ansiktsigenkänning kan jag väl acceptera som en inte så där fasligt säker. Men den känns lite trubbig. På samma sätt som att låsa upp en enhet med röstigenkänning. Den tekniken är fortfarande inte där för att det ska kännas helt säkert. Och jag tror inte heller tekniken är till och med om man skulle höja gränsen för vad den accepterar, vilket då minskar säkerheten, så kommer du fortfarande inte ha en lika bra hitrate på det som med en fingeravtrycksläsare eller en PIN-kod. Nej. Eller egentligen även mönster som kommer på en fjärde plats här i pollen.
Och ansiktsigenkänningen var ju sådär jobbigt pinsam för alla inblandade. För det visade ju sig att det bara räckte att hålla upp telefonen mot Facebook och se din profilbild. Så var du inne i någons telefon liksom. Det var ju aldrig några problem där. Och det känns som att på klassiskt sådär manér så har man bara lanserat något som att tänka att men det här är ju coolt på pappret och det här kan vi göra. Men man liksom inte testat det här i praktiken. Så här, innebär det här någon faktisk säkerhet eller ej?
Genialt. Du har ju bara ditt ansikte på ett enda ställe hela tiden. Ja, nej.
Det finns ju ingen teknik som kan kopiera ett ansikte. Så,
har jag hört. Oh well. Ja. Nej, det var väl därför inte den slog då, säger vi. Mm.
Men, ja, men resultatet då egentligen är att inget skärmlås vann. Om man ska räkna upp
slide unlock
och har inget skärmlås, då blir det 30% ungefär. Och pin-kod efter det 26% och fingeravtryck 20%. Och sen kommer alla de andra. Men det kan man titta på slashat.se om man är sugen, om man vill se alla de här alternativens resultat.
Ja, det var en herrans massa.
För slide unlock är inte det lite som att gömma mobilen i skon på stranden? Du lägger ner mobilen och så skjuter in den. Det är liksom ingen säkerhet egentligen.
Slide unlock skyddar väl egentligen bara mot fickringningar och ingenting annat?
Mm.
Typ.
Det gör ju de andra nej, också, men ja.
Det gjorde så bra på presentationen där när iPhonen lanserades. Eller visades upp.
Ja, 2007
då
ja.
Ja, men då var folk impade över slide unlock. Det såg coolt ut. Just. Jag vet att han gjorde det flera gånger också, Steve Jobs.
Han gillade det.
Ja, igen. Ja, snyggt.
Och då ska ni ju veta det att strax där innan så sprang jag omkring med 3 stycken Neonode N1 och N1M och N2 som hade slide unlock. Så var det ingen som tyckte att det var häftigt.
Man hade inte stått på scen och löst
nej,
det.
Nej, har inte gjort det.
Mm. Ja. Men jag tycker att vi rycker på lite grann och så ger vi oss in i ämnesskörden den här veckan. Vi har lite intressanta ämnen ändå. Och Jasper, jag tycker att du har det intressantaste ämnet.
Ja, det var intressant att du tyckte det var intressant, för jag är inte så övertygad om att det är intressant. Men jag tänkte vi skulle prata lite intressant om mitt eventuellt ointressanta ämne. Många intressant. Microsoft, de sägs vara på gång med någonting som egentligen kan liknas mest vid en Chromecast-liknande dongel. Och det har dykt upp lite papper som har lämnats in till FCC i USA. Det är väl Federal Communications Commission, det vill säga deras motsvarighet till Post- och telestyrelsen. Helt enkelt, någonting som kan sända, någon som har någon mottagare eller sändare måste alltid godkännas. Och sådana papper som lämnas in där, det är ett klassiskt sätt att få reda på vad företag sysslar med. För att de här grejerna, det kommer de inte undan, det gäller alla företag. Vad de i de här papperna säger att de har på gång, det är en sorts streamingenhet med wifi, HDMI och USB, och det låter ju då inte helt olikt en Google Chromecast. En separat ansökan som också inlämnad visar på att den här enheten ska vara byggd runt Miracast-tekniken, som är någon sorts uppföljare till, vad hette den?
Jag är osäker faktiskt.
Intel pysslade med när de skulle bli hippa och göra tablets och wifi-enheter.
Precis.
Ja.
Det gick så där och Miracast är liksom steg 2 där på något vis. Sen visade det sig lite snyggt här att någonstans runt Surface Pro-lanseringen här, jag tror att det var under Surface Pro 3-lanseringen, så dök upp en liten bild på en sån här dongel som sitter i baksidan på en tv, och den går liksom inte riktigt att, visst, det kan ju vara 3D-renderat, men det finns en bild på den här enheten från det här eventet, vilket då gör att det känns väl ganska givet att det är på gång. Och tänker man efter så är det väl inte helt orimligt att Microsoft, precis som alla andra, vill in på den marknaden att streama till tvn. Miracast, de kör över Wi-Fi Direct och det är certifiering i båda ändarna som krävs för att det ska fungera. Och jag tror, Magnus, du får rätta mig om jag har fel, om du vet, men att Android sen 4.0, 4.1, 4.2 någonstans har officiellt stöd för just Wi-Fi Direct. Vet du om det stämmer?
Ja, det stämmer.
Bra, då har vi den änden klart utav det här, så att säga. Och det är väl inte så jättekonstigt det här. Det är väl ingen som sitter och undrar vad de ska göra med det här. Det känns som Microsoft vill vara med och slåss med Apple, Amazon och Google. Och då känns det väl rimligt att ha en mottagare att skicka till. Frågan är, och jag tror jag ska börja med, för Magnus, du är lite PS4-killen, så jag provar med Johan här. De har ju sin Xbox, som egentligen ska vara den du skickar allt dina Windows-dator, Windows-tablet, Windows-phone till för att streama saker. Så fungerar redan idag, men försöker de hitta någon sorts... Har de insett att det där är dyrt medien av, speciellt när det kommer en Chromecast som bara gör den här enkla lilla saken som folk faktiskt använder? Vad tror du?
Ja, det tänker jag. Och jag tänker också att det inte bara är för hemanvändare. För jag vet att Chromecasten har ju Google lanserat starkt, kanske ett fel ord, men de har ju lanserat den i anslutning till Hangouts for Enterprise. Så att man kan ha det som ett konferenssystem. På ett smidigt sätt att folk kan koppla upp sig mot det där och dela dokument och så att man ser det på en stor skärm och sådär. Och jag tror att Microsoft är ganska skraja överlag av Google och deras, vad de gör på enterprise-marknaden, att fler och fler företag går över till Google Docs och Google Drive och använder deras tjänster för att göra billiga, enkla lösningar för enterprise. Och jag tror att de är livrädda för det, så att de försöker nog se till att de också har den typen av enheter som kan konkurrera, för ingen annan verkar ju vilja göra den typen av enheter.
Det är i och för sig lite intressant, och jag som funderar på det här med att en Xbox kanske är lite för dyr för den som bara vill streama lite. Ingen skulle sälja en Xbox i ett konferensrum.
Ja, säg inte det.
Ja. Ja, det beror på vem som är chef såklart. Men
det hade jag önskat.
Ja, du hade gjort det. Och i och för sig, det är en helt ny generation som växer upp nu. Men jag tror också att jag kanske inte köper hela Enterprise-grejen, men det känns som Microsoft ändå har varit väldigt, väldigt fokuserade på att slås in på konsumentmarknaden de senaste åren. Och kanske försöker täcka upp lite i så fall. Med, se till så man inte tappar Enterprise där de faktiskt tjänar sina pengar, kan man säga.
Och alltså, jag skulle kunna tillägga här att det är väl så att Microsoft har väl sin egen musiktjänst också.
Xbox Music. Väl,
precis. Och kan man tänka sig att den finns i körbar ifrån en bärbar dator eller ifrån en Windows Phone, och att du, alltså, du vill ju kunna ha den här på så många enheter som möjligt och kunna streama överallt vart du är. Så att du kan plugga in de här små donglarna då i alla dina tv-apparater eller ta med dig hem till polaren eller som du säger då, typ köra presentationer på eller vad som helst. Men jag tror nog att de vill väl prångla ut sina tjänster också.
Men rätta mig om jag har fel här. Alltså, Miracast, är inte det inbyggt i allt redan?
Det ska vara inbyggt. Många stora leverantörer har eller tillverkare har ju skrivit på att de ska ha med Miracast i det ena och det tredje. Men det är långt ifrån allt som har det.
Ja, då skulle man väl inte behöva egentligen en separat dongel för det här. Om det här är inbyggt i diverse nya tv-apparater och sådär, så borde det väl bara fungera. Det gör det ju aldrig.
Men kanske en branding-grej bara, att ingen vet vad det är, utan det här snackar vi liksom, låt oss kalla en Xbox-dongel tills vidare, inte för att den har någonting med Xboxen att göra förmodligen, men Surface-dongel till exempel. Att branda den som just en streaming-enhet. Chromecast är ju ett ganska konstigt namn överlag också på enheten. Mm. Att som separera det från tekniken och bara fokusera på vad det den ska göra.
Ja, faktiskt, det är nog lättare att sälja en sån produkt när man ser produkten, snarare än att det här mytomspunna att man bara har något som det står en samma logga på. Det är som att det står Intel Inside på alla datorer. Så man förstår inte riktigt vad det innebär. Det där, men man förstår vad det är en dator är.
Men Netflixen finns inne i tvn. Alltså den finns där. Du behöver inte koppla in någonting. Så. Ja. Nej, men lite så. Snillen spekulerar.
Ja, men vad heter den här andra formatet som folk använder för att skicka grejer till Samsung? Har något sånt här som man skickar från Samsung-tabletten till sin Samsung-tv och grejer. Det känns som att många vill in på det här, men varför lyckas de inte? Ja, i mitt huvud så är det många av de här enheternas problem, och där Chromecast och Apple TV briljerar är ju att det inte bara är spegling utav innehåll, utan enheten själv tar över strömningen utav saker och ting. Streamar du en YouTube-video exempelvis över Chromecast, så tar Chromecasten över YouTube-spelningen, och det blir liksom ingen osynk mellan video och ljud, som det lätt kan bli om man faktiskt bara speglar skärmen med YouTube-videon spelandes på. Och det är samma sak med Apple TV egentligen. Den plockar ju också över strömmen, även fall att Apple TV gör det på ett lite sämre sätt skulle jag nog säga än vad Chromecasten gör, för den håller bättre koll på själva strömmen i sig. Men tekniken där verkar vara samma. Och det känns som att det är det största problemet med de här andra grejerna, att det blir aldrig särskilt bra, i alla fall inte för konsumtion, för oftast när man vill få upp någonting på en TV så är det ju video. Det låter ju konstigt om det skulle vara någonting annat, eller?
Ja, det antar jag.
Ja, men alltså det kan ju lika gärna vara ljud. Titta på Google Play ihop med Chromecast, det är väl en ganska given kombination.
Ja, är det det? Streamar du musik till din Chromecast?
Ja, det gör jag faktiskt ibland. Ja.
Men då måste tvn blandas in, eller sitter den rätt i förstärkaren?
Den sitter rätt i förstärkaren.
Det gör den hos mig också, inser jag. Det var inget. Ja. Men den väcker tvn även.
Ja, det gör den faktiskt. Mm. Det är lite irriterande. Jag har inte riktigt blivit av med det problemet.
AllShare över DLNA. Verkar vara Samsungs grej.
AllShare heter den, ja.
Så jäkla bra. Mm. Det är ju vi behöver fler standarder för det här strömmande mediet. Jag tror att det är framtiden, och då ska vi ha fler standarder så att man verkligen kan streama. Det är viktigt.
Som sagt, Microsoft är ju en stor spelare. De om någon har ju möjligheten att försöka att sätta en ny sån här standard. Det handlar väl bara om det att de testar lite grann och ser om det finns en plats här för dem.
Fast de lyckas ju aldrig med något.
Nej, det är sant. Men de har ju pengarna att låta bli att tänka på det. Ja, Surface är ett bra exempel. Det kanske kommer bli en fantastisk succé om några år. De kör ju lite där mediamarktmetoden. Ge sig in, förlora pengar tills alla konkurrenter har, eller åtminstone inte så alla konkurrenter har dött ut, men att de åtminstone får en liten kaka. Sin gamla kaka.
Fungerar skitbra på telefon och tabletmarknaden.
Ja, lugn. Det, sånt tar tid. Det är mycket lättare att tappa sin business än att bygga upp businessen, antar jag. Men jag tänkte fråga, nu har ju inte du någon tv, Johan, så du är nästan lite diskvalificerad här.
Ja.
Men att streama innehåll, är det framtiden, Magnus? Från din enhet till din tv via en whatever som inte är... Din mobil är helt enkelt källan och någonting hos tvn tar emot.
Nej, jag vill inte ha mobilen som källan. Jag vill ha alla Chromecast, att jag har någon annan enhet i tvn så gör att jag frigör mobilen.
Absolut, okej. Men nu formulerar jag mig lite dumt. Men att det är från mobilen du styr det hela, så att säga. Via en dongel. Chromecast framtiden, så har jag ju...
Ja, alltså det är väl en bit på väg åt något håll.
Konsumerar du tv och film via Chromecasten?
Ja, lite grann.
Jag köper
otroligt mycket Blu-ray och DVD och har Netflix-abonnemang. Och Netflix, visst, det kör jag ju via Chromecast. Men jag har ju otroligt mycket lokal media som jag har köpt. Så att mestadels det. Jag tittar ju egentligen inte på tv-sändningar eller lite tv-serier, mest film.
Men det är köpta grejer då?
Det är ju köpta fysisk media, det är det jag föredrar faktiskt. Jag är lite gammalmodig på det viset kanske. Men jag vet inte, jag känner mig inte superbekväm med att ha mobilen som någon typ av fjärrkontroll. Jag kan känna att ibland är det lite mäckigt. Man sitter där och slökollar på någonting och så sitter man och fipplar med mobilen och så ska man in och pausa någonting och då ska du in i notifieringsfältet och hitta den appen och det är ett himla hallå för att bara pausa den sändning som man har kopplat upp via Chromecast. Det kan vara ett komplement, men jag hade nog gärna sett någon röststyrning eller någon annan typ av fjärrkontroll i komplement till mobilen med någonting liknande Chromecast-lösning.
Om du hade haft en tv, Johan,
hur
hade du konsumerat media?
Då hade jag konsumerat som via en Apple TV. Jag tycker att det är för mig är det en schysst lösning att ha att enheten i sig har ett gränssnitt och den är lite smart än att den bara tar emot strömmande media. Utan den har lite, jag skulle inte säga att den har appar Apple TV nu, men den har ett par kanaler. Jag kan gå in i min Netflix och idag kan jag även gå in i min SVT Play. TV4 har väl en sån här liten kanal och grejer också. Så att jag känner att det funkar för mig. Att jag startar min Apple TV eller jag tar fram min kontroll eller min telefon och så kör det via Apple TV och deras gränssnitt.
Kontroll eller telefon säger du. Det är ju två lite olika förfaranden. Vilket känner du spontant hade passat dig bäst?
Ja, spontant så är det ju kontrollen. Mm. Men okay. Telefonen kan man plocka mig upp då och då. Om jag vill styra någonting på Apple TV:n och jag inte har kontrollen nära mig, men jag har alltid mobilen i fickan, så kan jag ju pausa via mobilen exempelvis. Men kontrollen skulle nog vara mitt förstahandsval.
Okej. Okay. Ja, då har vi lite olika metoder ändå.
Tänker du själv, Jesper?
Jag kör ju bara Apple TV just nu. Utan fjärrkontroll. Tills nyligen så var det för att jag inte hittade kontrollen efter min flytt. Numera har jag hittat en kontroll som jag behövde när jag bytte från trådat till trådlöst. Men annars sköter jag allting via AirPlay. Mm. Jag har ingen broadcast-tv utan allting kommer från Netflix eller Plex. Eller Play-tjänster.
Genom Apple TV.
Genom Apple TV, fast inte från Apple TV utan över AirPlay från en iPod Touch jag faktiskt har liggande som är min sändare i kök eller i vardagsrummet.
Men då sköter du allting via mobilen då, om jag förstår det rätt?
Japp. Allt utom volym. Och ibland även volym därifrån, det beror på vilket program, om du har stöd för det. Och om förstärkaren är på hög volym nog för att max ska räcka.
Men var inte du en Harmony-kille också?
Ja, men gick ju sönder och så har jag inte köpt en ny.
Ah.
Jag försöker se hur länge jag klarar mig utan Harmony. Så här långt går det hyfsat. Just nu så skulle jag kunna få ihop två fjärrkontroller till en, så att jag inte behöver slå på två enheter med två fjärrkontroller. Men en Harmony för 1000 spänn för att slippa trycka på två on-knappar just nu känns inte helt okej.
Jag kollade efter Harmony fjärrkontrollen här om dagen på nätet, så på Logitech sida. Det finns fan inga snygga Harmony fjärrkontroller längre.
Vad tog de vägen allihop? Det är bara de här fula Touch och den här andra som är ännu fulare.
Ja, men riktigt tråkiga. Och dyra.
Mm-hmm.
Nej, de måste få konkurrens snart, känner jag.
Och inte bättre, kan jag bara förutsätta. För att de har aldrig blivit bättre. Bara dyrare med fler knappar.
Ja.
Mm.
Dyra och fula.
Ett annat företag som har sin egna lilla tv-puck som letar efter innehåll att fylla den med. Är Amazon, Jonasson?
Just det! Det stämmer det. Amazon, de är ju kanske mest kända för att sälja i princip allting mellan himmel och jord. Men kanske inte så mycket att man har kopplat ihop dem med spel. Det har det däremot blivit ändring på nu, därför att igår så gick Amazon ut med information om att man hade köpt streamingtjänsten Twitch. Och för er som hänger med här i Slashat så kanske ni minns att i avsnitt 270, kunde jag bra som är tillbaka till, så nämnde vi att ett rykte pågick om att YouTube och Google då skulle köpa Twitch. Så blev det alltså inte, utan Amazon öppnade stora plånboken och smaskade upp $970 miljoner, eller cirka 6,6 miljarder kronor. Och har nu då köpt Twitch. Twitch meddelar att man kände att Amazon var helt rätt partner för att kunna växa som streamingtjänst. Och man imponerade av hur Amazon, hur de har ju sin stora AVS-tjänst. Och den är ju global, att det skulle vara en jättebra plattform för Twitch att växa på. Twitch kommer att fortsätta drivas oberoende av Amazon under egen flagg, precis som idag. Men jag satt och funderade lite grann på vad har Amazon för vinning i det här? Så jag började leta lite siffror, och då är det som så att Twitch streamade, håll i nu, 2,4 miljarder timmar med användarproducerad gaming under hela 2013. Det vill säga, det här kan vi översätta då i ett antal besökare. Och under juli i år så var det 55 miljoner besökare som tittade på användarproducerad gaming streams i 250 miljoner timmar. Och då pratar vi alltså juli, mitt i sommaren. Och det här är då material som är producerat av 1 miljon användare som sitter och filmar det som de spelar och strömmar ut det till Twitch. Johan.
Mm.
Ser vi någon typ av potential här för Amazon? Ledande fråga kanske.
Alltså, Twitch i sig har ju väldigt mycket potential, på samma sätt som jag tror YouTube hade potential när Google valde att öppna plånboken och köpa YouTube. Jag tror Twitch är ett väldigt begynnande skede om man ser till hur många det är som faktiskt använder det aktivt och hur många det är som tittar på de här olika kanalerna och hur stort det har blivit att faktiskt titta på spel. Jag vet mina syskonbarn som är i tonåren som spelar mycket spel, de tittar otroligt mycket på olika Twitch-kanaler. Det kan vara vad som helst. Ibland är det bara gött att sitta och titta på någon annan spelar istället för att spela själv. För att man inte riktigt orkar ta upp kontrollen. Åh, vad hemskt det låter. Men det, så att jag tror absolut att det finns potential. Om, sen är frågan om Amazon är rätt skuta för det här att alliera sig med. Men det kanske det kan vara. Vad säger du, Jesper?
Jag tycker det här är jättekonstig nyhet. Amazon känns inte alls som jag förstår att Amazon kanske vill låta, men jag förstår inte hur Google inte skulle ha velat slå Amazon på fingrarna här. För här finns det ju page views att sälja reklam på. Det finns otroliga pengar för Google. Och jag kan inte från Twitch sida heller se att Amazon har gjort någonting som får Twitch-grundarna, eller de som driver det, att tro att de ska få jobba med det här oberoende. Vi har sett exempel på när Amazon duschar till det riktigt ordentligt. Vi kan ju bara ta, vad heter den, Comixology, som också skulle få verka helt i det fria, men sprang på patrull ganska omgående. Jag tycker det här är jättekonstigt, och jag tror att det kommer drabba Twitch-användarna att Amazon köper dem. Jag tar en väldigt pessimistisk approach här. Det är sällan jag säger att Google skulle köpa dem istället.
Nej, men jag tror att du är inne på någonting där, Jesper, för att det har ju, precis som när ryktena gjorde gällande att Google och YouTube skulle lägga beslag på Twitch, så gick ju Twitch-användarna upp i taket och blev vansinniga och menade att det här kommer inkorporeras med YouTube, och det kommer innebära klar försämring mot hur deras tjänst såg ut och fungerade idag. Och lite samma reaktioner ser vi nu då, om man lyssnar på sociala medier och läser forum och så vidare, att användarna är högst tveksamma. Men jag läste en artikel från The Verge, och de spekulerar lite grann i att mellan raderna på det pressmeddelande som Twitch har lagt ut, att man kände här att här får Twitch vara med och skapa någonting nytt egentligen från Amazon, medan de hos Google skulle bli en lillebror till YouTube snarare än en egen stor tjänst. Och jag vet inte om det Johan kan vara någonting som Twitch kanske hookade på och känner att det här är rätt partner för oss att kunna bli ännu större.
Det är det jag tror nästan också, att med Amazon som partner så får de möjlighet att föra vidare Twitch-varumärket. Jag är nästan övertygad om att hade de sålt till Google och YouTube, så hade det nästan behövts inkorporeras i YouTube, för det skulle vara märkligt att ha de här två stora videosajterna bredvid varandra. Jag tror inte riktigt att det hade varit Googles stil, utan jag tror att de hade velat ha allting under en YouTube-flagg. Framförallt i och med att YouTube också försöker slå sig in på den här spelstreaming-marknaden. Om inte annat under Google I.O. förra året var det ju som de lanserade massa sådana här API-er för att olika tv-spelsaktiga, konsoleraktiga grejer skulle kunna streama till direkt till YouTube. Så att jag tror nog absolut att det kan vara så att man med Amazon som partner får skapa någonting nytt. De utvecklarna som är där, de får chans att briljera. Och Amazon behöver folk som kan göra mjukvara. Och som kan göra grejer för deras plattformar. Så det ska bli intressant att se hur de kommer knyta det här. För de har ju, Amazon har ju sin Fire TV exempelvis. Och de har ju sina telefoner numera och sina tablets. Och de har väl inte nått några större framgångar. I alla fall inte utanför USA och knappt inom USA heller. Men det känns ändå som att man vill ha någonting där, och man vill vara, de vill ju inte bara vara ett innehållsföretag av idag, Amazon. De kränger ju liksom DVD-filmer och böcker och allt annat fysisk media idag, men de vill ju också vara innehållsleverantören av framtiden. Och då ingår det här att kunna lägga vantarna på till ett ganska billigt pris ändå. Det var ju billigare än vad Google köpte YouTube för exempelvis.
Jajamän.
När det begav sig. Så att de kan lägga väntarna på ett av de hetaste innehållsföretagen idag som verkar bara växa. Framförallt också nu när de är alla nya konsoler, Xbox One och PS4 kan strömma till Twitch. Så tror jag att de vill vara med på det tåget helt enkelt.
Värt att nämna är ju det att Amazon idag är den näst största distributören av digitala spel efter Steam. Så att de är ju en otroligt stor spelare på att distribuera spel. Och kan de få en publik i alla Twitch-besökare. Vi pratar alltså 55 miljoner besökare under högsommarmånad juli 2014. Och köra en riktad annonsering mot de här. Så tror jag att de ser ju grymt stor potential i det här. Men också att Amazon måste nog vara väldigt försiktiga med hur man... Ja, att inte förändra Twitch. För det, jag menar, det är ett jättecommunity och det är lite av en livsstil för många. Och det får man nog passa sig med hur mycket man går in och styr och ställer där. För att det står alltid andra på tur och vill plocka åt sig av den sortens användare. Jesper, någonting att tillägga där?
Nej, jag känner mig nöjd här. Det var någon i chatten som däremot nämnde att det kanske hade med datakraft och S3 och AVS att göra. Men det vet jag inte om jag köper. De har inte haft några problem just nu och Google är ju mer än kapabla att lösa det där på egen hand.
Säkert. De nämner ju det förvisso i sitt pressmeddelande, deras CEO på Twitch, Emmett Shear, att han är väldigt imponerad av Amazon Web Services. Men det är klart att, vad ska han säga när han blir, när hans företag blir uppköpt av just Amazon, så är det klart att det är det bästa som finns.
Det är som om Tim Cook skulle säga att Beats lurar var kassa, eller Beats snarare kanske skulle säga att de hatar iPhones.
Finns ju många andra bra lurar.
Det finns det ju. Då så, Johan. Mm. Ta oss vidare.
Ja, jag tänkte slänga bollen på dig för att du är ändå vår kära forumgeneral och jag tycker att det blir dags för veckans forumtråd som är en liten spännande tråd för att det har hänt mycket på olika internetfronter.
Självklart. Då är det så att under veckan som har gått så ni som hänger på slashat.se har märkt att fasen, den här designen har förändrats lite grann sedan jag var här senast. Och det är ju i mångt och mycket tack till vår underbara Jesper Söderlund som har suttit och hackat kvällarna ända här bara för att bli klar med detta. Tack Jesper.
Varsågod, det är mitt fel tänkte jag säga.
Det är ditt fel, det är det vi kommer till när allting krånglar.
Ja.
Då är det ju så här att vi tänkte att vi får nästan slänga upp en forumtråd för att plocka in lite feedback på eventuella problem som ni eventuellt kanske upplever på nya slashat.se. Så veckans forumtråd heter Ny design på slashat.se. Den ligger som ett globalt anslag i forumet, så att vilken kategori ni än går in i så ligger den högst upp. Och där tar vi hemskt gärna emot buggrapporter, konstruktiv kritik och tips och idéer på hur vi kan göra våran webbsite slashat.se ännu bättre.
Eller bara Jesper, hyllningar. Om man bara är sugen på att säga att fasen, vad fint allting blev. Vad fina ni är där uppe i toppen och det är en fin orange färg och det är lite så här platt skön design och SoundCloud är ju coolt och sådär. Kan man säga det?
Just det. SoundCloud, Jesper.
Ja.
Det är det nya nu. Har du någonting att... Är det något häftigt eller?
Ja, det är det. Och det är en utav många anledningar till att det överhuvudtaget har blivit en ny sajt. Det började väl egentligen med att jag tyckte att shit, vad vi försökte nästan göra det till någon sorts stor portal över en podcast. Och fokus ska ju liksom alltid vara på avsnittet. Det är ju nästan den enda anledningen att befinna sig på slashat.se en gång i veckan. Att man, om man nu inte prenumererar via någon av de kanalerna som finns, så ska man kunna gå till slashat.se och det ska vara supertydligt var man ska lyssna. Du ska ha tillgång till de funktionerna som vi pratar om varje vecka. Vi pratar om veckans forum, tror jag, vi pratar om veckans poll och vi har show notes med länkar. Det ska vara hur enkelt som helst att titta dem och allt annat ska alltid hamna på någon sorts sekundär lista och det var lite med den utgångspunkten jag kände att nu skalar vi bort skräp så mycket det går och så ser vi till att fokusera på det som är viktigt. Och det föll sig ganska bra i samband med att vi flyttade hela våran feed till SoundCloud. Och anledningen till att vi flyttade till SoundCloud var att vi vill inte hosta våra filer själva. Utan det lät vi någon annan som är expert på det göra. Och en av de fördelarna är att man nu faktiskt, och det är inte någon riktigt som har upptäckt än, men den som kanske känner suget kommer inse styrkan av det här. Men med SoundClouds spelare på slashat.se så kan du alltså kommentera saker på längs med själva tidslinjen. När vi säger någonting så kan du lägga en kommentar i tiden där. Och då hamnar de på en tidslinje så att den som lyssnar på avsnittet kan se dina kommentarer på det som sägs precis när det sägs. Så man säger vi något upp vid 43 minuter och 26 sekunder så kan du säga att app, där sa ni något fel. Och så kan du bara lägga en kommentar precis just där att där ska det naturligtvis stå så här. Det är en av fördelarna med SoundCloud förutom då naturligtvis att vi inte numera är så känsliga för om det är någon server som skulle gå ner eller strula så att säga.
Herregud, jag ser framför mig att vi har öppnat Pandoras box här nu. Vi kommer ju ha så många kommentarer på de här olika, alla ställen som vi har sagt fel i det här kvällens show. Jag vet ju redan tre ställen. Kan man kommentera live?
Om du går in och lägger kommentarerna först så kanske, någon liten som prorata precis innan du säger det du säger så kanske folk håller sig från att lägga kommentarer. Vi kanske ska säga att
like
i SoundCloud-spelaren är inte rätt ställe att lämna konstruktiv eller annan feedback på den nya sajten. Utan det är veckans forumtråd, där minns han. Det finns redan några små saker där som jag ska fixa till. Och jag måste erkänna att jag vet om att den här inte är 100% färdig. Utan det kändes good enough och jag insåg att ska den pushas upp så ska den göras några dagar innan sändning. Men inte för tidigt efter vi har sänt ett avsnitt. Så att liksom, piken har lagt sig lite. Och då kändes det som ett bra tillfälle att dra upp den i fredags. Och sen, vad är det man brukar säga? Ship now, patch later.
Bra kan alltid bli bättre.
Ja, precis. Ja.
Men som sagt, konstruktiv kritik, idel hyllningsrop och små buggrapporter tar vi jättegärna emot. Forumtråden heter alltså nydesign på slashat.se, ligger högst upp i vilken kategori ni än går in i, så ni kan inte missa den bara. Och ge oss bara mer vad vi tål, så sätter vi Jesper i arbete sen, det vet ni.
Och så är den ju i retina och responsiv nu, så nu är vi med i modern tid.
Känns bra. Herregud, vad härligt. Måste jag prova på min LG.
Jag har inte kodat den för 27-tums skärmsupplösningsmobiler, tror jag. Får se hur det ser ut hos dig, Magnus.
Ska vi kolla? Under tiden, Johan.
Då har det hänt lite grejer. För det, jag vet inte, vi ska backa bandet lite grann. iOS 7 släpptes förra året. Det kom en ny 3D-feature som heter iBeacon. Som vi har snackat om lite smått sådär. Men det har liksom inte riktigt tagit fart. I alla fall inte i Sverige så har det inte tagit fart. Det har tagit fart lite grann på små arenor, i basketarenor och baseballarenor i det där landet där borta i väst. Och iBeacon är ju en, jag vet inte, beacon är ju en fyr. Det är en liten fyr som står och sänder ut Bluetooth-signaler och när du kommer nära den här fyren eller den här där enheten så kan din telefon eller dina appar på dina telefoner göra grejer med baserat på att de vet om att de är nära. Men nu, äntligen, så har vi en svensk aktör som testar detta, jag skulle vilja säga på bred front, men det är det ju inte, för att det är ju bara i en butik i Stockholm central, eller på Stockholm central, och det är Coop som har installerat iBeacon. Jag vet inte, det här släpptes ju idag, så jag vet inte riktigt hur det går till, eller vad
som... Har du inte varit där än?
Jag har inte varit där än. Vi bor ju inte i Stockholm. Ingen av oss.
Är det här vi kan lägga någon lyssnare kanske kan hjälpa oss?
Ja, du är ändå våran flygande reporter, Johan. Vi skickar ju dig till London för att göra reportage och grejer.
Ja, det är sant.
Men till Stockholm åker du inte, minsann.
Nej. Herregud, någon måtta får det vara. Nej, och har man i mer input kring det här så antingen så slänger man en kommentar på just det här sekundvisa nu. Önskar att du kunde säga vilken sekund det var. Eller så lägger man in i forumet. Men det är i alla fall Coop som har installerat det här. Och de utlovar i ett litet tweet en överraskning. Då, om man har Coop-appen installerad. Och går till Stockholm central in i Coop-butiken. Jag tänkte ta det här tillfället i akt att köra en liten fråga till er. För jag förmodar att den här Coop-appen, alltså den kommer ju bara antingen ge dig någon jäkla gratis grej, att här du får tre stycken gratis hubba-bubba. Eller att man får att en Red Bull i halva priset idag. vill vi, jag hatar ju saker som, som när man går någonstans och får någonting nedtryckt som försöker styra en till vad man ska köpa eller köpa saker som man inte hade tänkt köpa när man går in i en butik exempelvis. Jag avskyr ju när någon försöker hitta lite små kryphål för att få mig att bli intresserad av någonting, i alla fall på plats, för att jag är, kanske jag är för att jag är så himla lätt att bara falla för allt. Men vad tycker vi och tror vi om det här egentligen? Är det i framtiden att, att när man går in i en butik så får man veckans vad som är på veckans meny eller vad som är på veckans rabatter? Är det någonting som ni tänder till på det här?
Alltså jag skulle kunna börja med att tillföra lite grann just kring funktionen som nu Coop då på centralen i Stockholm har infört. Jag smög nämligen över till en annan intressant sajt här, 99mac.se, och de hade ju faktiskt varit och testat detta. Och då är det ju så att har du Bluetooth på och du har Coops app installerad och närmar dig butiken, kliver in i butiken, så får du upp en notifiering i skärmen att hör du, vi har ett erbjudande till dig. Visas upp en bild på en liten frukost som du trycker på för att liksom acceptera erbjudandet. Du har 10 minuter på dig att betala då, i det här fallet 0 kronor. Letar upp den här prylen i butiken och så visar upp den här koden som står på bildskärmen i kassan och så är du klar. Men alltså, det är ju inte riktigt så illa ännu, Johan, att de trycker upp det här i ansiktet på dig. För du måste ju ändå ha den aktuella företagets app installerad. Och då har du ändå visat ett intresse på något vis, kan jag tycka.
Alltså, jag tänker ändå att man har appen installerad. Framförallt exempelvis Coop-appen. Jag hade ett med mera kort förut. Och Coop-appen var en fantastisk app för att titta på ens saldo var på i sitt med mera konto, sitt med mera kort.
Men är du inte lite intresserad då ändå av vad de har att erbjuda dig? Om du ändå har deras app?
Överhuvudtaget. Om någon pushar ner det här i halsen på mig så avinstallerar jag deras app. Ögonen böj. Alltså, nu har jag en ICA-app installerad och för att jag handlar hos ICA nu i och med att jag har flyttat. Och alltså, den är ju kanon för att hitta recept och allt annat. Jag vill ju inte överhuvudtaget ha den att göra när jag är i en ICA-butik. Då är jag ju där för att handla grejer som jag har bestämt mig för redan. Om de då säger andra saker som jag borde handla så får de banne mig ha väldigt, väldigt mycket på fötterna för att kunna ändra min uppfattning om vad jag bör handla. Jag har ju bestämt det. De kan ju inte bestämma det åt mig. De kommer aldrig vara duktiga på det.
Jesper, har du någonting du vill flika in här?
Jag håller med Johan till mångt och mycket. Jag är så pass strukturerad i min vardag att jag kliver väldigt sällan in i en matbutik utan att veta exakt vad jag ska ha. Och därifrån, det är precis som att gå och handla hungrig. Det blir inte bra. Och du ska inte ha mobil som ska locka med det ena och det tredje. Att de nu lockar med en Betabix. Det kanske inte hade nappat på. Och bara en sån sak. Ja, du har 10 minuter på det. Annars så kostar det inte 0 kronor. Vilket betyder att ska du storhandla så får du liksom lägga de planerna på hyllan. Gå och handla den där och sen gå in igen för att få den där gratis. Sånt där orkar jag inte med. Låter jättekrångligt. Jag hoppas att man kan hitta andra roliga användningsområden för det här. Och jag har också apparna installerade. Inte för att genom att ladda ner appen har jag inte per definition godkänt att behöva spammas med erbjudanden. Och det här är ju bara hypotetiskt så här långt. Men jag vill ändå passa på och tipsa Johan om inköpslistan i ICA-appen. Jag använder deras app som mest i deras butik faktiskt. I och med att den går och bygger in inköpslistan och så väljer du vilken butik du ska gå till. Så lägger den allting i ordningen man går efter genom butiken. Vilket jag tycker, jag vill inte vara i butiken mer längre än jag behöver.
Är det kanske något? Jag har inte provat den. Jag har ju såna ICA-butik så att visst, det är ju en ganska stor kvantumbutik jag brukar gå och handla i flera gånger i veckan. Men det finns ju ingen jävla mobiltäckning i den.
Ja, men den är offline eller listan.
Är den det? Jag tänker man delar väl den kanske med någon?
Nej, jag fyller i listan i mobilen när jag sitter hemma och antingen skannar produkter som är på väg att ta slut eller knappar in dem eller väljer gamla som jag har handlat för. Och sen så har jag valt min butik per definition. Och sen, nu har jag varit i butiken så ofta att jag vet var sakerna står ändå, men det är ändå snyggt att den gör det. Åker jag till en annan butik en vacker dag så sorterar den bara om det, så är det bara att knata runt.
Jag ser en möjlighet för er att försöka få någon automatisering så att ni stänger av Bluetooth så fort ni går hemifrån, så slipper ni de här problemen.
Det måste ju finnas roliga saker man kan göra med iBeacon än att bli spammad. Då är alltså det är inte för spammet jag tycker iBeacon är schysst. Jag vill ha det som något annat. Man inser också att
det är väl nästan bara det de har pushat för, va?
Ja,
att det är det som är grejen, plus typ lite inomhuskartor, men det känns som att det är sekundärt i med tanke på att man kan sälja saker genom det. Och folk som kan sälja saker, de gillar när folk köper saker. Har jag hört. Det låter ju helt absurt när man säger det så här, men det har jag hört.
Ja, vi får se. Alltså, jag tycker ändå vi har hört iBeacon jättemycket men inte sett någonting, så att det går inte så superfort heller.
Nej, men det är kul att det är ändå någon som gör någonting i Sverige liksom. Lilla Svedala, vi fick väl, det var väl någon butik i, någon ICA Go-butik i Kista som gjorde någon sån här litet försök med NFC-betalningar för ett par år sedan. Men i övrigt så har det liksom... Vi ligger ju långt efter. Och det är jättekul att det är någon som gör någonting med iBeacon nu.
Och finns det ju andra tekniker man kan göra som gör vettigare grejer, typ Passbook. Och, alltså man kan utnyttja andra tekniker för att faktiskt göra det enklare för konsumenten att konsumera. Inte bara utnyttja teknik som faktiskt bara kan pracka på en mer och mer grejer.
Ja, men jag ser alltså iBeacon till exempel när du går omkring på ett, ja, låt säga att du går omkring på Naturhistoriska museet i Göteborg och du laddar ner en app och så närmar du dig någon speciell monter och den skickar upp lite information till dig om vad detta är för någonting och du får kanske något klipp och lite grejer.
Vildsvin bor i större delen av Sverige och just nu 29,90 kilot på närmaste Coop.
Sponsrat. Nej, men... av.
Men absolut, och såna appliceringsområden hade ju varit helt fantastiskt om man kunde utnyttja det på bra sätt. För tekniken är ju intressant och tekniken finns ju där uppenbarligen. Men det är jag har svårt att se att några av de här, alla de intressanta appliceringarna som man skulle kunna tänka sig där, det känns som att det finns ingen konsumtionskraft bakom det, vilket gör att det finns inga pengar att tjäna i det, vilket gör att ingen kommer göra det.
Nej, alltså, jag kan tycka det att det är väl alltid det är ingen som vågar att ta det här första steget. Nu känns ju Coop var lite oväntat att faktiskt det var de som skulle presentera en iBeacon-lösning först, även om de bara gjort det i en enda butik nu. Men det, alltså, det kanske öppnar upp synfältet för fler aktörer och börja göra detta i andra branscher och även att man tittar på till exempel som museer eller gallerier eller vad det nu skulle kunna vara. Liseberg till exempel.
Jag hade ju kunnat tänka sig om man lever i ett förhållande så, och går till en Coop-butik. Det hade ju varit en ganska schysst feature om den automatiskt hade skickat ett meddelande till min respektive. Som sa att men du, din partner här nu i butiken. Ska han
står vid mjölken här något? Du.
Ska han handla något? Och så kan man liksom skicka ett meddelande där att men glöm inte att köpa det här eller fixa det här. Eller vad det nu. Man kan göra andra grejer än bara prångla på saker. Det känns som att man kan göra nyttogrejer med den här tekniken, men det är ingen som kommer vilja göra nyttogrejer för att ingen... Nej.
Det låter ju som någonting för Android och lite TaskScript för att lösa den funktionen.
Programmera in alla Coop koordinater bara på alla butiker. Att du kan lösa det på ett vettigt sätt.
Jag vill ju typ ha att Mediamarkt och liknande gärna ska prångla på mig en massa erbjudanden om bra, billig teknik. Så jag köper direkt. Jag håller ju hela den tyska ekonomin under armarna när jag går in där, vet du.
Tack vare dig som inte Mediamarkt har lagt av i Sverige än.
Och att euron inte har kollapsat helt.
Ja, var vi nöjda så tror jag, eller, Johan?
Ja, jag tycker nog det. Jag fick lite rage-chat där. Du ger mig ändå lite hopp där, Magnus. Det är skönt. Det tyckte jag var trevligt och härligt.
Ja, men du är ändå en kulturens man. Liksom. Jag känner att jag vill ändå kunna öppna upp för dig lite grann där. Att, det finns hopp för dig och för dig och din iBeacon och din iPhone.
Ja, men det är skönt. Mm. I like it. Nu är det hem. Men avsluta showen igen.
Har det hänt något mer? Har vi några andra små grejer som har hänt i veckan kanske? Det nämnde någonting om att SVT Play här bara i förbifarten hörde jag Jesper, för han kör SVT Play på sin Apple TV hört.
Ja, det var nog Johan som kläckte ut det, men jag har faktiskt inte hunnit titta om den finns där, för det är så sällan jag ser Apple TV:s gränssnitt. Det är en rätt understimulerad enhet rent fjärr och egen mjukvara mässigt, så kan man inte säga, men nu sa jag så. Men det ska tydligen finnas där, men allvarligt talat. Och naturligtvis kul, vi får väl kalla det en sorts nyhet och roligt att det har dykt upp där. Men Apple TV:s appar är ju rätt kassa. Det måste, ja. Är det inte bara en massa XML-filer som är laddade och så startar man stream? Det är ju som bara en stor podcast-generator med lite olika videopodcasts.
Amen. Men det är ju skitgött. Ja, jag använder ju dem till leda. Jag tycker de är fantastiska. Jag använde när jag hade min tv, så körde jag alltid Netflix genom Apple TV-gräsnittet.
Men appen i mobilen är mycket trevligare.
Ja, men då måste ju mobilen sen vara igång. Om den ska streama den över AirPlay, så ska den sen vara igång.
Ja, mobilen är ju alltid igång.
Jo, men jag kan liksom inte, och så råkar man surfa runt lite samtidigt som man tittar på sitt avsnitt av Doctor Who, och så blir det, och så sker det något jättespännande, och så råkar man samtidigt få upp ett YouTube-klipp som man råkar trycka på, och så helt plötsligt så byts det ut, och så vet man inte hur man ska komma tillbaka till Doctor Who, och det är det enda man vill.
Eller så startar man Svenska Dagbladets app som hijackar ljud och bild bara in case of att man kommer klicka på någon videolänk. Jag börjar inse varför jag har en iPod Touch.
Så att, ja, jag tycker ändå att det är smidigt, och jag gillar när det är i Apple TV, när man kan köra det direkt igenom det. Helst hade jag velat att överlämningen från telefonen till Apple TV var lite mer definitiv, att jag kunde välja att nu vill jag permanent lägga den där, och sen vill jag kunna göra andra mediegrejer på min iPhone. Då hade jag varit glad, men ja. Så funkar det inte nu.
Och innan Magnus hoppade till Chromecasten här, så att den löser det galant. Det gör den till viss del, tills den dagen du har lämnat över feeden så definitivt du kan. Och sen så ringer det på dörren, eller det ringer telefon, eller någonting man behöver göra. Då vet man inte vad man... jag vet inte om man hittar feeden. Liksom. Den rullar där. Ibland har jag fått logga in på Plex webbgränssnitt för att hitta feeden och kunna pausa den. För jag vet inte var den finns längre. Den bara rullar och rullar och rullar.
Men den ligger väl i notifieringsfältet även på iOS?
Notifieringsfältet, den har ju ingen dragit ner medvetet för någon nytta någonsin sedan den lanserades.
Notifieringsfältet ligger den ju inte i, utan den kommer väl bara ligga och den kommer väl ligga och köra liksom tills man går tillbaka till appen och pausar.
Så funkar det på Android i vilket fall som helst, att startar du Netflix och lämnar över streamen till Chromecasten, stänger Netflix, så kommer Netflix att ligga i notifieringsfältet med Play-kontrollerna.
Ja, vi har inga kontroller där än.
Ni har inte det, nej.
Nej. Men nej. I alla fall i Plex-sammanhanget så får man ju välja om man ska skicka ett AirPlay eller om man ska skicka ett Chromecast. Det är två olika ikoner. Och den där ikonen försvinner ibland efter man har liksom fullständigt lämnat över och gått vidare. Och då, det är väl därför jag... Det är väl någon liten bugg där, antar jag. Och jag använder egentligen bara Chromecasten till just Plex.
Ja, då blir ju upplevelsen inte så himla slipstreamad och trevlig om man inte liksom, man inte snabbt enkelt hittar det, utan man går och drar ur strömkontakten ur väggen till tv och förstärker hela kittet.
Vad är det som spelar liksom?
Ja, då är det inte så bra.
Nej.
Då har misslyckats kapitalt.
Jag inser att vi har glömt att prata om vart Tommy har befunnit sig. Vi bara startade showen som om ingenting hade hänt, som om ingen saknades, utan vi bara körde.
Jag väntade på att du skulle nämna någonting, men så kändes det väldigt naturligt att du inte gjorde det, och så tänkte, vi kör på. Han har aldrig varit här.
Ja, det är skitbra. Det är som att Tommy inte fanns. Nej, men Tommy är ju pappaledig idag. Han har ju fått en alldeles ny liten litet barn.
Han är uppgraderat. Hey!
Woohoo! Och det är ju fantastiskt. Alla ni som sitter där i spänd förväntan och undrar hur saker och ting gick. Det verkar som att det har gått superbra.
Tommy, vet du. Pappa för andra gången. Nu sitter han hemma och myser. Han är helt bortkopplad från sitt... Ja, inte helt bortkopplad från sitt digitala liv, men... Han gör inte mycket väsen av sig den här veckan.
Nej, alltså det kom ju en bild på honom med sitt nya barn. Och sen kom det en bild med vad enkelt det är att skaffa barn när han spelar tv-spel när ungen ligger och sover bredvid. Så att det går nog ingen nöd på Tommy just nu, det tror jag inte.
Och sen kom det också på en grill.
Ja, då blev jag lite orolig.
Aj, aj, aj.
Och sen kom det bild på barn igen och då blev jag glad.
Ah, okej. Okay. All right. Då har vi löst det. Grattis!
Det, sagt, det känns som att, jo men vi har ju lite andra grejer. Vi har ju lite pollar och sådär. Vi har ju veckans poll till exempel.
Oh my god.
Åh herregud, det har vi inte, herregud. Oj, nu tappar jag ju bort alla mina dokument här också. Det finns ingen som helst rutin när Tom inte är här.
Du har stängt ner och förberett dig för landning så att säga.
Jajamän.
Jag kan ta veckans poll.
Det tycker jag.
Och det här kommer lite sådär on the fly i försnacket här när vi pratade lite om. Det började väl med att jag kanske lite försynt frågade om jag kunde få höja kvaliteten lite grann på våran podcast. Mest för att vi har ju så fina mikrofoner och vi låter ju så bra att det är lite synd att vi kör 128 kilobit per sekund. Visserligen joint stereo, men det hjälper oss inte nämnvärt. Och det gled över på någon sorts diskussion om hur folk laddar ner sina podcasts, för att det finns ju en påverkan på hur stor, om filen är större så kommer de som laddar ner det via mobildata eventuellt få lida för det om de nu har en sorts begränsning på sitt månatliga surfande. Och då vattnade vi ner det där till en sorts lite mer allmän frågeställning hur ni konsumerar era podcasts. Och frågeställningen är som lyder, hur lyssnar du på, så är den inte alls. Vi börjar om, hur lyssnar du primärt på podcasts? Och där har du 4 alternativ. Laddar ner via wifi, laddar ner via mobildatanät, streamar via wifi eller streamar via mobildatanät. Så kan vi dra lite sköna slutsatser av hur ni svarar på det till nästa vecka. Behöver de svaren någon vidare förklaring så...
Jag bara kände det att lite grann så förutsätter vi väl kanske att man lyssnar på podcast i sin mobila enhet i samband med detta.
Ja, det gör vi. Och att man lyssnar på podcast. Men det problemet har vi kanske inte just nu för den som lyssnar och får pollen serverad.
Nej, så att det blev inget sånt alternativ. Lyssna inte på podcast för att då ljuger ni, helt enkelt.
Precis.
Ja, något mer att avhandla, Johan?
Nej, det tycker jag inte, utan det är bara den vanliga personalen. Vi har ett forum på forum.array.se och där kan man gå in, säga till om allt som vi har haft fel. Om den här avsnittet, eller bara prata om någonting helt annat, eller prata om Coop och deras iBeacon om man är sugna på att slänga upp en film eller något på hur det där funkar. Man kan också donera på, är det slashat.se/donera där, va?
Ja, det hoppas jag minns. Jag testar, så ser vi. Ja. Det här där är man nu, live
precis som förra veckan. Vi hade ett litet glapp där ett tag, någon dag eller två, där man inte kunde donera med bitcoin, men det kan man nu igen. Såg jag precis. Så att där kan man skicka bitcoins hejvilt nu igen. Så det blir trevligt. Vi ser fram emot, har vi fått bitcoin-donationen?
Nej, jag har testdonerat till oss och det har funkat bra. Här skulle man väl säga, en liten bitcoin-donation är en bitcoin. En mittemellan är 2 och en stor är 3.
50.
Nej, man får donera. Jag tror att den är satt på något så här. Vad heter de? De heter Milli. Nej. Millicorn, nej, den heter Bit
Millicorn. Nej.
Åh, vad heter den? Bitcent kanske. Ja, man kan donera jäkligt lite om man vill. Eller mycket. Tyvärr är det fortfarande anonymt. Vi jobbar på en lösning där man kan donera med namn, men så långt har vi inte kommit än. Vi försöker fortfarande lista ut hur bitcoin fungerar.
Och vi väntar fortfarande på någon som ska donera 1337 bitcoins.
Just det.
Vill du bli först?
Vi väntar med spänning.
Men det är en sak som jag försöker hitta här. Hade vi inte någon /social?
Just det.
Den kanske var snarare rätt där, ja.
Den försökte jag hitta nu och den finns inte. Men den kommer säkerligen finnas när folk lyssnar på det här. Och där kan man hitta vart man följer oss alla parlar på Twitter och annat. Anna coola nätverk.
Den har flyttat. Det är anledningen. Sen har inte jag gjort en redirect. Nu finns den på slashat.se/om. För alla de här länkarna har egentligen med oss att göra och där står det lite om oss och länkar till oss. Så att jag tyckte det kändes naturligt att baka ihop det, men det borde ju kanske ha gjort någonting åt vad gäller lite...
Ja, vi får socialt-länken också kvar där, vet du.
Absolut, men den kan ju få peka till om sidan om inte annat.
Där går ni in i då i veckans forumtråd och så lägger ni in det som en issue till Jesper där, så får han fixa det.
La inte Johan det på GitHub eller var det en mer stängd variant?
Nej, det kan man lägga lite issues på GitHub där också. Man får, jag har ingen URL nu, men vi kanske kan lägga in det i forumtråden så kan man lägga upp lite issues där. Om man vill följa hur någon ens input blir mottaget och sådär. Det kan vara skönt ibland att ha det lite mer strukturerat än bara en forumtråd rätt upp och ner.
Känns så.
Och med det sagt så är väl det här avsnittet till ända då, va? Hej då! tack för idag och vi ses igen nästa vecka. Hej då!